Ikväll ska vi börja med kapitel 51. Och det kapitlet handlar om Sions frälsning som ett Herrens nådesunder. När vi hör den sammanfattningen av innehållet så ska vi tänka på att för folket i Sion, i Jerusalem på Jesajas tid, så var all tanke på frälsning ganska fjärran. Man hade ödelagts svårt, härjat svårt av assyrerna som var Herrens vredes verktyg. Och någon frälsning skymtade ju inte. Hur skulle man nu kunna få räddning, förlossning, frid? Ja, de flesta tänkte väl att det kan man inte få. Och om man ska kunna få räddning så måste det väl ske genom mänskliga åtgärder. De flesta tänkte ju då på andra makter som kunde vara till hjälp. Man sneglade på Egypten och man förhandlade också med Egypten om hjälp. Men profeten har ju framhållit att det är fåfängt att förtrösta på Egypten. Att sända delegationer dit ner för att få hjälp den vägen, det är meningslöst. Där finns inte hjälpen. Hjälpen finns bara hos Herren. Och vi har sagt förut att redan profetens namn uttalar detta. Jeshajahu betyder att det är Herren som hjälper. Herren frälsar, endast han. Och här i detta kapitel 51 betonas det att frälsningen är ett nådesunder. Det har sagts tidigare och det sägs här med ännu mera eftertryck. Det är genom nåd alena som Israel kan bli frälst, inte genom gärningar. De första 8 verserna riktar blickarna på tidigare nådesunder för att påminna om hur vår Gud och Herre handlar med oss. Sion ska frälsas med en evig frälsning tack vare Herrens nåd och barmhärtighet. Här hänvisas till tidigare under, undret med Abraham och Sara. De kunde inte få några barn. Och likväl så är det från Abraham och Sara som Gud skaffar åt sig ett folk så talrikt som havets sand. Så talrikt som stjärnorna. Först då löftet son Isak och sen genom Isak ett otal människor. Och i Abrahams säd räknas ju också alla de som genom tron blir Abrahams sanna barn, även om de inte alls är ättlingar till Abraham efter köttet. Se på Abraham. Ja, i versen innan, i första versen har det ju sagt se på klippan ur vilken ni är uthuggna. Och sedan andra versen, se på Abraham, er fader, och på Sara som födde er. Och då bör man ju tänka efter hur det var. Här nämns kort några saker, men det vill få oss att tänka på allt vad vi kan lära oss ur Moseböckerna om Abraham och Sara. När han ännu var ensam kallade jag honom och välsignade honom och förökade honom. Ja, hur var det egentligen? Abraham kallades att gå till ett land som han inte alls kände till. När han kom dit så blev det inte så lyckligt. Det blev hungersnöd. Det blev inte den härlighet och välsignelse som man kanske hade väntat sig. Och vi lär oss av detta att välsignelsen och härligheten kommer inte i den stund som vi har räknat ut. Det kan dröja. Det kan först bli svåra tider av nöd. Men löftet står ändå fast. Och när Herrens tid är inne så fullbordas det alltid. Så också med Abraham. Han fick vänta länge. Han måste fly ner till Egypten. Det fanns ingen mat i det utlovade landet ens. Och när han kommer tillbaka så kan han inte få någon son. Han får vänta och vänta. Och det dröjer 25 år innan han får Isak. Och då när han äntligen får Isak, då säger Herren: gå och offra honom. Prövning och svårighet i mängd. Men likväl genomför Herren sin vilja i enlighet med vad han har lovat. Ja, så ska Herren också nu förbarma sig. Och det bedrövade i Sion, den lilla kvarleva som där fanns, tröstas med dessa ord. Herren ska förbarma sig över Sion. Han ska förbarma sig över alla dess ruiner. Han gör dess öken lik ett Eden, dess hedmark lik en Herrens lustgård. Fröjd och glädje ska höras därinne. Tacksägelse och lovsångsljud. Är det möjligt nu när det såg så eländigt ut? Fröjd och glädje var inte alls på sin plats. Men det ska bli fröjd och glädje. Och det profeten här målar upp, det innefattar ju hela den frälsning som ska fullbordas genom att Herren själv kommer till Sion, Herrens Messias. Och har jag inte sagt det förut, så stryker jag under det nu, att när det hos Jesaja står att Herren ska komma till Sion, och senare på andra ställen talas om Herrens tjänare som ska komma, eller Herrens rotskott, Herrens telning, Herrens Messias, då är det inte olika saker, utan det är exakt samma sak. När Herrens Messias kommer, då är det Herren själv, den starke i Jakob, den väldige Guden själv, som kommer. Det här tycker ni kanske är självklart, men jag har inte hittat en enda bok av alla bibelkritiska böcker som denna värld vimlar av, som har fattat denna enkla sanning. Inte en enda. Himmel och jord skall förgås, säger profeten här vidare. Men Herrens rättfärdighet, Herrens frälsning, är evig, eller förblir för evigt. Och i fjärde versen så talas det om att från mig skall lag utgå. Min rätt skall jag sätta till ett ljus för folken. Och i femte versen, min rättfärdighet är nära. Min frälsning går fram och mina armar skall skaffa rätt bland folken. Havsländerna väntar på mig och hoppas på min arm. Låt mig här ge några korta förklaringar. Här hopar profeten viktiga huvudord som vi kanske inte förstår oss på riktigt. Ordet lag, det är huvudordet för Guds ord. Det är inte bara ett ord för stadgarna och buden, utan ordet Torah, som här är översatt i 1917 med lag, det betyder alltså Guds ord, Guds undervisning. Och när det står min rätt, då syftar det inte bara på juridik, stadgar, lagar, utan mishpat på hebreiska, som översätts här med rätt. Det betyder Herrens domsutslag. Och detta domsutslag avser ganska ofta här hos Jesaja den frikännande domen. Inte bara fördömelsedomen på grund av vår synd, utan den frikännande domen på grund av Messias ställföreträdande gottgörelse. Hur kan vi veta det? Jo, vi ser på många ställen att det är Torah, det är lagen, och det är mishpat, rätten, som föder på nytt, som för hedningarna till ljuset och in i Sion. Och det vet vi ju av många ställen, att lagen i det strikta mening kan inte föda någon på nytt. Bokstaven dödar, säger aposteln. Men anden ger liv. Det är bara anden, det är bara evangelium. Det är bara det goda budskapet om Herrens verk för oss och i vårt ställe som har makt att föra hedningar till tro, att föda på nytt. Och det är nu detta ord, Torah, det mishpat, det rätten, domsutslaget, det är det som ger liv. Och det är liktydigt då med frälsningen och rättfärdigheten som nämns i vers 5. Min rättfärdighet är nära. Det är alltså den rättfärdighet som skänkes åt oss för Messias skull. Det är inte den dömande rättfärdigheten som ju skrämmer och förfärar oss. Min frälsning går fram. Det betyder seger. Det betyder liv. Mina armar ska skaffa rätt, ska fridöma bland folken. Havsländerna, det är beteckningen på dem som är vid sidan av, som är arma och elända och inte får vara med. Det är hedna länderna runt Medelhavet. De väntar på mig, de hoppas på min arm. Det vill säga, jag och min frälsande arm är det enda som kan ge dem räddning, hopp. Lyft upp era ögon till himmelen. Skåda också på jorden här nere. Se, himmelen ska upplösa sig som rök. Jorden nötas ut som en klädnad. Dess inbyggare ska dö som mygg. Men min frälsning förblir evinnerligen. Min rättfärdighet blir ej om intet. Alltså, inte bara palats, byggnader, murar i Jesajas Jerusalem vittrar sönder, rivs ner, förstörs. Hela världen ska gå under. Men min frälsning, min rättfärdighet blir inte om intet. Vad svarar detta besked på för invändning? Jo, många tänkte säkert, om Jerusalems murar rivs ner, om fienderna tillåts smäda och häda och tränga in i den heliga staden, om det utvalda folket får föras bort i fångenskap i tusentals, då finns det ingen frälsning. Då finns det ingen hjälp hos Herren. Då är frälsningen och rättfärdigheten, då är lagen och rätten borta. Men så var det alltså inte. Nej, Herrens frälsning, Herrens rättfärdighet står kvar. Den kan inte bli om intet. Hör då på mig, ni som känner rättfärdigheten. Du folk som bär min lag i ditt hjärta. Kunde lika gärna ha stått eller översättas. Du folk som bär mitt ord i ditt hjärta. Frukta inte för människors smädelser. Var inte förfärade för deras hår. Ty mal skall förtära dem som en klädnad, mått skall förtära dem som ull, men min rättfärdighet förblir evinnerligen, min frälsning från släkte till släkte. Här är alltså frågan om att tro utan att se, att tro utan att förnimma, att tro utan att känna och uppleva. Det man kände, det man upplevde, det man såg, det var förnedring, förödelse, skam, lidande. Och ska vi tro så långt vi känner och så långt vi ser, då måste vi ofta dra den slutsatsen, det finns ingen rättfärdighet och det finns ingen frälsning. Men då är vi på villovägar. Hos Herren är frälsningen. En frälsning som förblir när himmel och jord förgås. Ja, efter detta är det väl inte så onaturligt att profeten ropar, vakna upp, vakna upp. Om ni ser i texten så kommer detta nu tre gånger i rad. I vers 9, inleds nästa avsnitt som omfattar vers 9 till och med 16 med orden vakna upp, vakna upp. Därefter följer avsnittet vers 17 till och med 23 och det börjar på samma sätt. Vakna upp, vakna upp. Och sen kommer kapitel 52 som börjar ett nytt centralt avsnitt 52 till och med 54 i det stora avsnittet. Och det inleds med samma ord. Vakna upp, klä dig i din makt, o Sion. Klä dig i din högtidsskrud, Jerusalem, du heliga stad. 51, vers 9 till och med 16, riktar blickarna på Herrens frälsningsunder i samband med uttåget ur Egypten och dessutom blickarna på Guds väldiga skaparmakt. Det ska vi erinra oss, det ska vi komma ihåg och inte förbli i andlig sömn och andlig blindhet. Ja, de två sakerna, uttåget ur Egypten eller frälsningen i samband med fångenskapen i Egypten och Guds skaparmakt, det är just de två grundläggande exempel som bör nämnas och nämns rakt igenom hela Bibeln. Inte bara i gamla utan också i Nya testamentet. Och det är de stora exempel som varje själavårdare idag först och främst har att hänvisa den slagne till, den förtvivlande, den nödställde. Se på hur Gud räddade i samband med fångenskapen i Egypten. Och se hur Gud har skapat, vilken makt han har. Profeten hänvisar här då först vers 9 och 10 till uttåget ur Egypten. Var det inte du som slog Rahab och genomborrade draken? Rahab, det är en beteckning för Egypten. Draken, det är en beteckning för Egypten. Står det Leviaten, då är det en beteckning för Egypten. Hedningarna, de låter Rahab och draken och Leviatan beteckna mytiska väsen som är mänskliga inbildningar och som sätts in i ett otrossammanhang. Profeterna kan ta upp sådana beteckningar men låter dem stå för verkliga fiender och faror, inte mytiska. Det har inte heller bibelkritiken förstått. Varje gång ordet Rahab eller Leviatan eller draken dyker upp i en biblisk text så säger man, ja vad var det vi sa? Det finns myter och legender och mytiska inslag också i Bibeln. Och därmed visar man att man har ingenting förstått. Profeten hänvisar här alltså till Guds underbara frälsning när han slog Egyptens härsmakt, när han slog farao, när han slog havet så att man torrskodd kunde gå rakt igenom. Det stora djupets vatten måste vika åt sidorna. Och det är ett frälst folk som går fram torrskodd därigenom. Det är alltså inte så att ett folk går där fram för att genom sin insats bli frälst, utan det är ett frälst folk, ett förlossat folk, ett återlöst folk som har fått en sådan väg beredd åt sig. Och med hänvisning till detta så förkunnas här att Herren skall låta folket vända tillbaka till Sion och komma till ett Sion där man kan jubla och ha glädje för evigt. Glädjen ska i all evighet kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska det få. Sorg och suckan ska fly bort. Vi ser att här är det någonting som man får som går utöver det som någon stad och något rike kan erbjuda människor här på jorden. Om vi får det aldrig så fint i Sverige eller i Norge eller någon annanstans, så inte blir det evig glädje som kröner våra huvuden. Och vi ska snart se att det är Sion som erbjuder den eviga glädjen. Det är inte enligt profeten det jordiska Sion, utan det är det Sion som aposteln talar om och säger det kommer ner ovanifrån. Det himmelska, det vill säga det är en andlig verklighet. Men att det är andligt betyder inte att det är diffust och overkligt, utan det är lika verkligt och konkret som det Sion man nu ser förött och härjat. I kapitel 54 ska vi se så småningom vad det är för stad, för ett Jerusalem som profeten talar om. Och på den här punkten så är det kanske inte så mycket bibelkritiken som far vilse som en del fromma människor som inte förstår att det Jerusalem profeten talar om inte är ett jordiskt rike, ett jordiskt Jerusalem, utan ett andligt. Många svärmar inför ett jordiskt lyckorike, ett jordiskt Jerusalem, en jordisk glädje som ska vara för evigt. Fast den Herren nyss har sagt och säger gång på gång att det jordiska är och förblir under förgängelsen och måste gå under. Men det finns ett rike där rättfärdighet bor, och dit hör också evig glädje, evig frid. Ja, jag är den som tröstar er. Och vem är då du att du fruktar för dödliga människor, för människobarn som blir som torrt gräs? Just det. Det jordiska, det synliga, det vi ser och det som förskräcker oss, det är ju bara som torrt gräs. Det är under förgängelsen, det ska gå under. Himmel och jord ska förgås, förtryckarna ska förgås. Varför är du så ängslig och så rädd? Och så hänvisas till Guds makt och Guds skapelse. Därvid glömmer du Herren som har skapat dig, honom som har spänt ut himmelen och lagt jordens grund. Ja, ständigt dagen igenom förskräcks du för förtryckarens vrede, som om han just stod redo att fördärva. Men vad blir väl av förtryckarens vrede? Och så utlovas räddning genom Herren Sebaot, som är din Gud, Sions Gud. Han som rör upp havet så att det spöljor brusar. Han vilkens namn är Herren Sebaot. Och varje gång ni läser i Bibeln hans namn är Herren Sebaot, så är avsikten den att du ska tänka på skapelsen. Herren som skaparen, hans väldiga makt, hans stora godhet, så som den kommer till uttryck när han skapar världen och gör det mycket gott genom sitt blotta ord. Och jag har lagt mina ord i din mun, i Sions mun, i Sions mitt. Övertäck dig med min hands skugga för att plantera en himmel och grunda en jord, och för att säga till Sion, du är mitt folk. Så slutar det här avsnittet. Sion har Herrens mäktiga ord i sin mun eller i sin mitt, och hans hands beskydd. Och så den sista delen av kapitel 51, verserna 17 till och med 23, handlar om vreden, eller rättare sagt vredesbägaren. Och detta att en bägare full av vredesvin räckes åt någon, det är ju en biblisk bild för vredesdomen. Om man dricker ur en bägare med starkt vin så kan man falla till marken. Man raglar omkull och faller. Och det är det som är bakgrunden till den här bilden. Vredesbägaren, det vill säga Herren slår omkull, fäller, dömer till marken dem som drabbas av hans dom, hans vrede. Och här sägs nu att vredesbägaren som Jerusalem har fått dricka, den ska fienderna, plågarna få och få tömma. Vakna upp, stå upp Jerusalem, du som av Herrens hand har fått att dricka hans vredesbägare. Ja, du som har tömt berusningens kalk till sista droppen. Bland alla de söner hon hade fött fanns ingen som ledde henne. Bland alla de söner hon hade fostrat, ingen som fattade henne vid handen. Alltså, så svår var domen. Så djupt ur bägaren hade man fått dricka. Att man hade drabbats så. Ingen enda fann som kunde hjälpa. Ingen enda. Dubbel är den olycka som har drabbat dig. Vem visar dig medlidande? Här är förödelse, förstöring, hunger och svärd. Hur ska jag trösta dig? Ja, denna dom skildras här tydligt. Ganska lik skildringen i hos Jeremia och klagovisorna. Man har drabbats i fullt mått av Herrens vrede, av Guds straff. Och detta för avfallets skull, för syndens skull. Man hade förtjänat det, och det var förutsagt i Herrens ord att det måste hända och det skall komma. Och grundstället är återigen 5 Moseboks 28 kapitel. I enlighet med detta kapitels ord har Herren handlat och skall Herren handla. Och vers 21 säger: därför må du höra detta, du arma människa, du arma stad, du arma folk som är drucken fastän inte av vin. Det vill säga, kan är redlös, är utan hjälp, kan inte ta sig fram, faller, kan inte stå. Och detta inte av vin utan på grund av Herrens dom eller Herrens vrede. Men nu förkunnar Herren att han ska ta bort berusningens bägare. Folket ska inte mer få dricka ur Herrens vredeskalk utan istället fienderna eller plågaren. Det är alltså ett frälsningens ord, ett löftesord. Freden ska gå förbi. Och det heter gång på gång i texterna: ett litet ögonblick var jag vred på dig, men min nåd varar för evigt. Och detta betyder, i jämförelse med Guds stora nåd och godhet emot oss, så är dom, plåga, lidande, vrede bara ett slag för ett litet ögonblick, en liten, liten tid. Även när nöden är stor och våldsam och varar för oss mycket länge, så är det i jämförelse med Guds nåd bara ett ögonblick. Och fienderna som här i tiden så ofta triumferar över oss ska få sin dom i Herrens tid. Och från dem tas icke vredesbägaren bort, utan de hamnar i den eviga vreden. Satan och hans anhang, det förstockade och deras följe. Så hinner vi också in då på nästa stora avsnitt, själva hjärtpunkten hos Jesaja, kapitel 52 till och med 54, som alltså står precis i mitten på 40 till och med 66. Precis i mitten på 49 till och med 57. Och mitt i denna mitt står kapitel 53. Och mitt i kapitel 53 står han blev genomborrad för våra överträdelsers skull. Som rubrik för 52 till och med 54 har jag satt Sions återlösning och lysande framtid grundar sig på Herrens tjänares ställföreträdande gottgörelse. Alltså allt det här goda som har utlovats, som har nämnts i det föregående och kommer att nämnas igen, kan endast bli en verklighet genom att Herren själv eller Herrens tjänare blir genomborrad i syndares ställe. Som rubrik över 52:1 till och med 12. Jag kan säga att kapitel 52 omfattar 1 till och med 12. Verserna 13 till och med 15 hör till det följande avsnittet som vi brukar kalla för Jesaja 53. 1 till och med 12 handlar om Sions återlösning genom att Herren själv kommer till Sion. Och först 1 till 3, Sion ska återlösas utan pengar. Vi läser om det i tredje versen. Så säger Herren, ni har blivit sålda för inte, så skall ni också utan pengar bli lösköpta. Sålda för intet. Jo, fienderna, assyrer, babylonier, hade inte förtjänat att få äta upp Juda och Jerusalem och Israel. De blev sålda för intet. Fienden hade inte erlagt någon betalning. Fienden hade inte visat någon godhet så att de i kraft av det har förtjänat att få utföra domen. Nej, ingalunda. Och återlösningen i sin tur, den har inte Sion på något sätt gjort sig förtjänt av. Den bara på grund av Herrens kärlek och Herrens löftesord sker detta. Så skall ni också utan pengar bli lösköpta eller återlösta, friköpta. Och därför är det dags att vakna upp och klä sig i din makt, i din högtidsskrud. Ingen oomskuren eller oren ska vidare komma in i dig. Vad menas med det? Jo, ingen hednisk fiende ska kunna tränga in i det heligas rike, i det heliga stad. Ingen oomskuren eller orende syftar alltså på assyrer, babylonier. Ingen sådan ska kunna komma och fördärva. Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion. De som nu ser ytligt på Bibelns undervisning säger så här. Ja, men Bibeln tar ju fel. Det blev ju ingen befrielse, inte än på ett bra tag. Och det blev inte en sån befrielse som man har föreställt sig att texten talar om. Förgängelsen och plågan och nöden finns ju fortfarande bland Guds barn. Ja visst, så länge världen står. Men samtidigt, parallellt med det, med plågan i denna världen, är den troende medborgare i ett rike där det inte finns någon plåga och inget lidande och ingen sorg. Och det ska uppenbaras först på den sista dagen, men inte tidigare. När Bibeln vill lägga oss till tro så säger den ju inte, men kom ihåg, det blir ingen befrielse och frälsning på länge, länge, länge än. Utan den ställer fram frälsningen för oss som om den kommer nu. Och kritikern och tvivlaren säger då, se hur profeten misstar sig. Se, Jesus själv tog ju miste. Han räknade med en befrielse, med en frälsning så snart. Men det hör ju till evangeliets väsen att man inte sätter förbehåll, inget men, utan frälsningen lyftes fram och räckes utan förbehåll. Och det heter aldrig: jag kommer inte så snart och det kommer att dröja mycket länge, utan tvärtom: jag kommer snart. Herren själv ska komma. Komma till sitt Sion och frälsa det. Verserna 4 till och med 10. Här ges en historisk rekapitulation. Mitt folk drog i forna dagar ner till Egypten och bodde där som främlingar. Och har nu blivit förtryckta av Assur. Så till den grad. Här står ett hebreiskt uttryck som man är osäker på hur det ska översättas. I 1917 står det utan all rätt. Och det är en gissning. Det betyder ungefär så till den grad, ändå till slutet. Och vad ska jag nu göra här, säger Herren nu, då man har fört bort mitt folk utan skäl? Kanske kommer ihåg historien. Över 200 000 har förts bort från folket i fångenskap. Nu då dess tyranner så skränar. Jo, just därför skall mitt folk få lära känna mitt namn. Just därför skall det erfara på den dagen att jag är den som talar. Ja, se, här är jag. Det vill säga, Herren själv kommer till sitt folk. Han står där: se, här är jag. Och inte på det sättet som man hade trott, att han då kommer med så väldig glans och pomp och ståt. Han är på en plats där ingen anar det. Han befinner sig i ett stall i Betlehem, och man letar kanske i Jerusalem. Han befinner sig i en synagoga. Han läser texten om det ljuvliga budskapet. Och han säger: se, här är jag. I bokrullen är skrivet om mig vad jag skulle göra. Här är jag. Eller han säger: idag är detta skriftens ord fullbordat inför edra öron. Ordet ni hör med örat är fullbordat. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg? Jo, det kunde man ju förstå. Visst var det ljuvligt när någon kom med ett glatt besked. Det var efterlängtat. Det var härligt att höra hur han kom springande. Men ännu mycket mer då, när han kommer, han som förkunnar frid, han som frambär det goda, han som förkunnar frälsningen, han som säger till Sion: din Gud är konung. Hör hur dina väktare upphäver sin röst och jublar allesammans. Hur du ser för sina ögon hur Herren vänder tillbaka till Sion. Jag brister ut i jubel tillsammans i Jerusalems ruiner. Ty Herren har tröstat sitt folk. Han har återlöst Jerusalem. Eller om man vill översätta med presens: han tröstar sitt folk. Han återlöser Jerusalem. Herren blottar sin heliga arm inför alla hedningars ögon. Alla jordens ändar får se vår Guds frälsning. Den frälsning alltså som inte begränsar sig till en liten del av jorden. Till ett jordiskt Palestina och ett jordiskt Jerusalem. Den frälsning som omfattar hela jorden. Alla jordens ändar får se vår Guds frälsning. Det blir alltså en frälsning också för hedningarna. Det betyder inte att alla hedningar och inte hela det jordiska Sion tar emot denna frälsning. Tvärtom, de flesta både bland hedningar och bland judar förkastar den. Men det är ändå en frälsning för alla folk, för alla hedningar och alla judar. Och så verserna 11 och 12. Genom detta kan Herrens folk lämna fångenskapens land. Frälsningen innebär att Herrens tjänare får lämna fångenskapen. Kan skilja sig från orenheten. Tryggt och lugnt kan uttåget från Babel, uttåget från ondskans land äga rum. Detta därför att Herren omsluter dem på alla sidor så att ingen kan skada dem. Ja, efter denna introduktion, som man skulle kunna kalla det, till kapitel 53 följer så kapitel 53. Och vi måste snart sluta, men vi kan påminna om hur detta kapitel är uppbyggt. Helt likformigt i 5 lika stora delar. Första delen är 52:13 till och med 15, som handlar om den höge tjänarens häpnadsväckande uppdrag. Den andra delen är 53:1 till och med 3, tjänarens yttre oansenlighet och förnedring. Mitten avsnittet, den tredje delen, är 53:4 till och med 6, tjänarens ställföreträdande strafflidande. Och fjärde avsnittet, 53:7 till och med 9, tjänarens pina, död och begravning. Och slutligen det femte avsnittet, 53:10 till och med 12, tjänarens uppståndelse och segerbyte. Vi ska se lite mer på dessa 5 avsnitt nästa gång. Och jag kan påminna om att det finns ju en särskild skrift om just Jesaja 53 från Biblikum. Den svenska utgåvan är slut, men den norska finns att få tag i. Och den heter Slott av Gud, slagen av Gud. Och den kan ni skaffa härifrån om ni så önskar. Så jag kommer nästa gång att hänvisa till den, och därför blir ganska kortfattad i genomgången, för att vi ska hinna vidare och avsluta den här serien så småningom. Då får vi tacka för ikväll.